Hejsan på er, varmt välkomna till avsnitt 253 av Travkött. En podcast om trav, om Åby, och det köttas mellan mig, Kristoffer Jakobsson, och Sören Englund. Engels det vanligaste smeknamnet?
Ja, jag tror det. Det är nog ett av de få smeknamn jag har, ärligt talat.
Vilka smeknamn har du jobbat med genom åren?
Ja, det är ganska många där på 60-70-talet, sa ju klockan till mig. De visste ju att jag klockade alla hästar som var ute.
Är det sant?
Och det, ja, visst. Och det var ju väldigt mycket hästar som tränade på bra. Där fanns ju 440 boxplatser, och de var ju på stallbacken, gamla stallbacken. Och de var ju nästan alltid fulla.
Det är det bästa med dig.
Ja.
Det är att man alltid kan hitta något nytt lager i dig som man inte hittat. Mm. Vi har känt varandra i 15 år.
Ja, precis.
Du har aldrig sagt det innan. Det är ett otroligt smeknamn om man jobbar med trav.
Ja, absolut, absolut. Men det var ju alla, jag kände mig som han som skrev OB-tipset, där det röda häftet, 16 sidor. Som vi höll på med ganska länge.
Till. Jo, men klockan, ja, är ju ändå, det är, ja, ju, ja, grymt.
Ja, visst är det. Och jag satt ju, de visste ju att jag satt där och klockade. Och många, många, många var ju och kollade då, vad, har du sett den? Har du sett den? Har du sett den här veckan? Ja. Så ville ha den där sista snacket, helt enkelt. För då hade vi ju inget sånt här travkött eller någonting på tv-studion. För det började ju 92, tv-studion här. Jag och Jan-Olof Molin i Halmstad blev ju skickade till Uno Hedin i Stockholm för att lära oss hur man pratade i mick och sånt där. Och det, jag väl lyckas så det lagom bra med det, eller lagom, oh, dåligt.
Fan, du har levt, ja, ett liv.
Ja, absolut, absolut. Jag har många, många sådana där grejer i mitt bagage.
Mm. Och det här är ju inte en Hall of Fame-podd om Sören Englunds OB-gärningar. Men den kanske borde komma när jag tänker efter. Jag har en liten, liten idé kring det där. Jag har ju oftast idéer. Och det är ju egentligen prata med tvåbenta profiler och lite gå igenom kanske en hästkarriär typ, alltså ruskigt noga. Jag har haft en liten dröm att göra det med Jori Turja till exempel, och kunna rada upp varens segrar, för det där är ju Jori rätt så fenomenal, att han kan ju berätta på vilken nattklubb de gick efter den vinsten, och vilka som var med, och många roliga historier runt omkring just det där. Vinner man i ett lopp i Cesena, så blir det var bråk i kön i Italien, ditten och datten, och jag fick
precis.
Men det är en annan podd, det är en annan tid, det är ett annat liv. Vi ska snacka om travet som körs den 21 september på Åby. Jonathan Carré och Charlie Kör är på framsidan.
Nu ser ju inte jag det, men...
Nej, okay. Men jag är dina ögon.
Ja, bra, bra, bra.
Och jag har faktiskt skrivit en ledare som jag tycker blev ganska bra. Om man inte kan någonting om trav, så är det, den är skriven för dem. Ja, men kan man någonting om trav, så hoppas jag man tycker den är bra ändå. Att man känner igen sig. Helt enkelt. Och vi öppnar ju programmet. Vårt älskade travprogram.
Ja, det är fint. Travprogram gillar jag skarpt.
Som några människor som inte går på trav vill att vi ska ta bort.
Ja, men det är helt vansinnigt.
Då
där är vi, har vi olika uppfattning, helt enkelt.
Då slutar jag, säger jag. Så kan man ta min lön och trycka travprogram för istället. Så blir vi fler på lång sikt. Det är jag helt säker på. Lopp nummer ett, Sören. Det startar 18:20. Jag tyckte det var väldigt öppna tävlingar.
Ja, men det är det. Det är roligt med det lite grann att fundera på.
Den här tävlingsdagen, ska jag säga. Precis, det tycker jag i och för sig rätt så ofta. Men ja, vi går igång. Jag la Star O'Reilly etta, häst nummer 3, André Eklund, Patrik Hjälte äger. Yes, Hjälte Restaurang AB, det är han som äger varannan McDonalds i hela Värmland.
Oj då, ish. Så pass, ja.
Han hade ett 50-årskalas för några veckor sedan. Då serverar de cheeseburgare som nattamat. Du vet, när man är lite packad där, så är det gott med korven och sånt där i magen. Och kunna trycka det, och det var inte på McDonalds restaurang, utan det var på en annan lokal i Karlstad. Tyckte ändå det var lite coolt faktiskt. Han äger Star O'Reilly. Jag lägger en etta för 9 Chicolina.
Ja, men du har nog funderat ganska bra här, tror jag. För jag gillar ju den där trean, Star O'Reilly. Den var ute ganska mot tuffa hästar med miljonbelopp på sig i kvalet där på Örebro faktiskt. Gick invändigt och kämpade på bra, så att jag tyckte den så fin ut. Så att jag hamnar nog på den också om jag är nöjd med den i värmning och dylikt. En som ju funderar lite grann på är ju naturligtvis nummer 4, det är Norris. Hans Krebas, men det var inte kul att han fick fjärde spår i volt. Men jag tycker ändå att det känns lite kul med den hästen.
Det var ju Vejo som sa det att tyska hästar aldrig kan volta.
Nej, just precis. Ja, det kommer väl från Vejo.
Men Vejo, alltså, ja. De har mindre av det i systemet. Mm. Helt enkelt.
Ja.
Och skulle den vinna?
Mm.
Så är det första gången sedan 6 januari. Nej, 6 juni. Mm. Som Sofia Aronsson vinner lopp som tränare.
Mm.
Så jag tror det är en vältrimmad häst i alla fall. Solo Rayley. Och som ska ta den där förlösande segern. Vi går till lopp nummer 2, tror jag.
Ja.
Här vinner väl Johan en sån där seger som de där stora gör. Att de tar dem liksom på grundklass och utmattning någonstans. Just de är precis. Inte alltid bäst, men nej, de vinner ändå. Nej. Det är lite samma med som Berg i fredags. Han tar 2 segrar på liksom hög lägsta nivå.
Ja,
som ett storstall kan få till lättare än en lite mindre tränare.
Det här fenomenet har jag känt till sedan 1970-talet när Olle Goop dök upp. För den har ju nästan alltid, jag hade ju alltid sådana där hästar som vann utan att de egentligen gjorde någonting.
Mm.
Och det är, nu säger inte jag att Tom Chinello är dålig på något sätt, men...
Du säger ju också att den inte gör bra.
Nej, men det tror jag ju. Den lär vara ganska stor också. Och tredje spår lär nog passa bra i valten där. Så att den kan väl vara favoriten den också. Då kan vi eventuellt börja med en dubbel 3 helt enkelt. Även om det inte är något streckspel, men det är ju ändå att tänka.
Är du skrockfull av det när du spelar så?
Nej, jag kommer antagligen inte att spela någon utav dem. Men,
fast, för det där kan jag ofta tänka på.
Ja.
Om man ska spela en kusk.
Ja, ja.
Eller om, säg, min häst Chevras Jokerägare eller någon av mamma och pappas hästar ska starta. Precis. Och så körs de med en kusk.
Ja.
Så vinner den kusken ett lopp innan.
Ja,
då känner jag direkt att då blir det mindre chans att han vinner 2 lopp. Vinner han 2 lopp? Då är det ju så här rätt så osannolikt att om vi tar André då med Köpras Joker, att han ska ta en trippel en tävlingsdag, för det är ju jättesvårt.
Ja.
Och även om det är helt, det har ju inte med varandra att göra.
Men det,
är det ju någonstans att man backar lite, och skulle det då bli 3x2 inledningsvis? Köper inte det?
Ja, men jag säger inte att vi ska springa ihjäl oss för att spela de hästarna, men det är ju tanken i vilka som ska vara bäst. Och det finns ju chansen att Johan har den som har bäst chans i loppet.
Man kan inte få mer än 7-1 på V75, även om det är 7.
Nej, det är sant.
Så är det ju. Mm. Man kan notera att det är barfota runt om på Vikens cashflow.
Mm.
Och att Mauro Di Quattro inte ser så där superbra ut.
Nej. Gör nu andra starten för Robban i Robbans träning då.
Ja, och inne i
och
den
nu kör han själv bland annat och rycker framskorna så att han går bara fota runt om på torsdag. Så det är lite grann att fundera på i alla fall.
Ja, och inne i den där täta bergmatchningen där du kommer ut och så får du en stor höger i ansiktet. Du raglar in i repen men reser dig lik förbannat och kommer med fart. Ja, det är ju de andra starterna som är... grejen. Sen ska man ju inte nonchalera att Wondertull gjorde det jättebra sist.
Ja.
Visade fin speedprofil.
Ja, men herregud, den var jätteduktig. Det vore hemskt roligt om Pontus är med och slåss igen här med sin ganska fina nummer 4 Wondertull.
Mm. Lopp nummer 3. Ett Monté-lopp och det här var öppet och svårt. Jag tror någonstans André Eklund trodde att Muscle Crown kunde vara en derbyhäst när hon var liten.
Ja, det kan jag ju tänka mig.
Det var ju ett tag sedan jag var hos honom. Mm, men han var med och delägde den. Jag tror både P.O. Pettersson och Håkan Lillis Olsson var med. Så det var ett gött gäng.
Trapperfiller helt enkelt.
Minst sagt. Fick inte ut det där som fanns inom honom, som han trodde. Mm. Nu är den hos Flemming Jensen. Får Stephanie Werder på ryggen. Och i ett lopp som alla kan vinna, så känner jag för den. Vad känner du?
Ja, jag tror ju ganska mycket på Muscle Crown. Jag tycker han ser klart bättre ut nu. Nu har han ju varit hos Flemming i drygt ett år. Och jag tror han har tagit åt sig den här ridträningen. Och den lär ju passa bra då inför och startade första monterstarten han gör i livet. Så att nu tror jag ju att den kanske är dags att leverera lite grann. Jag tycker den har varit riktigt fin i lapporna. När den vann på Charlottenlund där så var den, förlåt.
Ålborg,
just det. Då var den jättefin. Och även senast från kön, bra spurt från kön. Så den kan rätt så mycket, får den bara travet med sig. Det ser allt bättre ut på den nivån då, travmässigt. Så då tror jag ju att det kan passa väldigt bra att starta en helt monterlopp nu.
Men, du säger ja. Att den har varit hos Flemming i ett år.
Ja, ja.
På det året så har hästen gått in 40 000 kronor. Mm. Flemming måste ha liksom hittat växeln till toppkapaciteten om det ska finnas någon toppkapacitet i den. Ja, den verkar precis. Ju faktiskt inte finnas.
Nej, jag är med på det du säger, men jag tycker ändå att detta ser ut som en väldigt intressant uppgift för den. Kanske inte så rutinerade hästar emot, och första monterstarten är ju intressant när den är så mycket ritränad. Den bär ju verkligen upp en ryttare ordentligt.
Synd att han vrider själv.
Ja, det hade ju varit fantastiskt roligt om han hade gjort det.
Där bakom då, 5 Danarius kvalade monté, gör första monté-starten den också. 3 Vakens Finest höll småbra i Paxfalla senast, och Vicky Montoya.
Den är ju fartmässigt antagligen den som är värst emot nummer 9, Vicky Montoya, om den sköter sig.
Mm. Ja, men du håller för Master Crown?
Ja, jag håller mycket på den. Jag känner på mig nu att han har fått så mycket ridträning. Så att det borde passa mycket fint i det här loppet. Till det här loppet då.
Vi går till lopp nummer 4. Det är V64, avdelning 1. Det var kast och piaff och galopp och resning och allt möjligt. Av 8 Chimi i starten sist gång. Lyckas få iväg den där felfritt. Hatten av Björn Goop. V75 då. Inte V75 den här gången, säger jag. Och rankar detta trots 1640. Då säger du emot mig med motiveringen.
Att jag tror att nummer 6 Tagga var en bättre häst när det lossnar ordentligt för den. Och det lär han nog göra rätt så snart. Så här kan vi nog ha en sån där vinnare som vi pratade om i lopp 2.
Vad baserar du det på?
Ja, jag tycker den är jättefinast.
Jättefinast?
Ja, faktiskt. Det gäller bara att få till den. Den ska få slipa till det där sista. Nu har det gått lite trögt där, men ändå, även om den var trögt och jag har inte varit nöjd med hästens prestationer, så har den ändå varit 1 av 2 i lopperna. Så det säger ju en del, och så perfekt inne på pengarna. Jag kan inte komma till någon annan som tipsätter än den.
Det går var inte. Du nöjd med den senast?
Nej, det var jag inte.
Varför inte då?
Jag säger att den ska kunna så mycket mer än vad den visar. Den har fortfarande växlar att liksom, ja, den ska komma mer i form helt enkelt. Och det kommer precis när som helst. Det är jag så säker på, för jag gillar hästen och jag tycker det. Den har en bra toppkapacitet, så att jag tror att de helt enkelt får svårt att slå den. Så att för mig klar första, men jag är inte bergsäker i med att jag inte är 100% nöjd med den. Det ska finnas, jag motiverar mig att det ska finnas mer, men likväl är den första för mig.
Kai Widell åker långt och kör Classic Sar. En av branschens legender, tänkte jag säga. Absolut. Har ju ett otroligt CV, Kai. Och så mycket som jag har hört från min generation, att han alltid är så vänlig och trevlig mot yngre människor och vill hjälpa både B-tränare och yngre kuskar med tips och tricks. Yeah. Och en bra människa helt enkelt.
Du har nog sammanfattat det på ett strålande.
Jag har typ aldrig pratat med honom, men jag har liksom aldrig hört någon säga någonting negativt om Kai Widell.
Nej, det är nog precis det.
Vilket är rätt så vanligt.
Ja, det är
det. Det är 12 Classics här där. Ja. Sen finns det ju mycket att säga om Tingsryds tider.
De är ju 1,5 sekund snabbare normalt sett.
Ja.
Än vad de är på Åby till exempel. Och det beror ju på banan helt enkelt.
Det finns mycket att säga om Miss Jolly Dust också, som är mamma till 20 dollar. Det var ju en god häst.
Den höll vi rätt så
högt. Ja. Plus att det är Jidde Palema som morfar. Jiddehästarna som alltid man ska tänka extra mycket på när det är barfota runt om.
Ja.
Det var det senast på 20 dollar. Och även om det är Tingsryd så är det en klar förbättring tidsmässigt. Det hon visar upp senast.
Den kom lite illa till i det loppet också.
Ja, och nu är det
56 utvändigt. Och bra, tuggade fint där sista 700-800 ute i spåren. Och runt in på upploppet så kom den långt ut. Så att jag satte plus för prestationen. Så att outsider bud absolut i loppet.
Men du kommer spika Tag of War?
Nej, jag är ju chanslapp. Jag gör ju det om jag är nöjd med den på värmningen. Men jag säger inte att alla ska spika den för att Björn Goop, när han taggar upp med en jänkavagn, det blir intressant. Även om det antagligen inte är någon bra sprinterbetonad häst. Men den i alla fall hög kapacitet i Kimmin i där nummer 8. Så du kan vara helt rätt ute när du har den etta. Men jag tar sexan etta istället. Och vi varnar båda för outsidern nummer 10, $20. På grund av att vi har ett formintryck på den i senaste starten.
Mm, jag hör vad du säger. Mm. Jag baserar mer mitt tips på att jag inte tycker Tag of War är speciellt bra.
Nej, men du, jag tänker helt olika där. Jag baserar mitt tips på att jag tycker att den är bra.
Vet du vart den har vunnit 6 av 7 starter?
Ja, vad menar du med det?
Ja, vet du vart den har vunnit 6 av 7 starter?
Nej, jag är så noga, men jag har ju sett den på att den har varit bra.
Ja, Estland som tvååring.
Ja, det har du rätt i. Men jag baserar inte mitt tips på det. Jag gillar hästen och tycker den är stark och fin i typen. Så jag tror att den kommer att, jag tror det kommer att se lite annorlunda ut ganska snart på den här hästen.
Och här är vi vänster och höger. Ying och yang, om man säger. Vi är helt olika här.
Ja.
I V64-inledningen, vi går därför till V64 avdelning 2 innan vi börjar slåss. Här har jag ingen aning alltså.
Det går ju, om man liksom tänker på storlopp, så den här nummer 11, Monrose Wine, var ju trea i guldstort. Det är ju ganska bra merit.
Är det?
Ja, det är det. Det är det. Jag kan inte se något annat. Jag läser alltid resultatlistorna så att det är bra. För då har ju liksom alla toppat till just det loppet. Nej. Och då var den trea där.
Okej, efter det så, den var toppat i det loppet. Sen verkar ingenting...
Nej, det är det som är rätt. Det tråkiga med det är att den har galopperat varenda start efter den starten.
Jo, men den kan ha varit toppad och så kom liksom en baksmälla på toppningen. Ja, det är ju tre stycken raka galopper.
Ja, det är inte bra. Det är inte
och
bra.
Du säger att det är tipsättan i loppet.
Ja, men det tycker jag absolut. Jag tror den är så pass bra jämfört med de andra. Så att, men jag gillar ju att Björn Goop kör Eva Kant Gar där. Och den vann från spets senast på Färjestad. Så den kan vara lite på gång. Så det är en av de där man kan tänka på om man garderar.
Ska vi gardera?
Ja, jag gillar ju det där med U-västar som du vet, och då blir det ju en lapp som är garderad. Men den grunden kanske är lite tufft att ha en spik, men det är i alla fall, jag tycker absolut att det är bästa chansen i lappen.
Grunden, det är väl spelteoretiskt regelmässigt helt vansinnigt, alltså enligt dig själv också. Eller?
Ja, nu du sätter betyg nu som jag inte riktigt.
Nej, men okej, om jag hade sagt till dig att jag ska spika treårigt sto från bakspår som har tre raka galopper.
Ja.
Då hade
ja,
du alltså kunnat hävda hur man ska analysera travlopp. Här bryter du mot många viktiga grundregler.
Men hur ska jag kunna ta någon annan än en treåring i ett treårslopp? Det förstår jag inte riktigt.
Nej, det är ju lite kryddat. Ja. Men du menar på att den här är så mycket bättre än de andra?
Inte mycket bättre, men bättre i alla fall. Jag tror ju på den från Älvsborg. Då måste jag ju tro att den har högst kapacitet.
Här måste det finnas fräcka drag att plocka fram.
Ja, men det finns det säkert.
Jag röstar för många.
Ja.
Och då köper du det delvis om du tycker vi kan göra ett U-system.
Ja, absolut. Jag är nog med på de flesta fiduserna i loppet.
Mm. Bra!
Mm.
Sällan har varit så totalt oense om två lopp inledningsvis.
Ja.
Du, vi går till V643 då. Lopp nummer 6. Det här är ett riktigt bra lopp.
Spelmässigt menar du? Eller?
Ja, det är ju sällan de här sportsliga loppen är riktigt bra spelmässigt. Om alla hästarna är jättebra så vill man kanske inte ens spela. Men här kan man titta på hästarna och så får man tänka själv. Mm. Det här är ett lopp för B-tränade hästar över 1640 meter. De körs av proffskuskar.
Ja.
Och jag vet ingenting, men jag vet att 11 Take Me Sober var rätt så lovande när den var liten.
Ungest menar du alltså?
Precis.
Ja. Så var det ju. Och nu ska Robert Berg alltså prova den igen då.
Men
det var ju Robert som körde in lite fina vinster med den där som ungest.
Precis. Men om inte... inte annat så är det här loppet väldigt svårt. Det man kan notera är att det går bra för Thomas S. Anderssons hästar. Det är ju han som står på några, och så står det Erik Andersson, hans son, på några andra. Men jag vet ej. Hur löser du det här?
Ja, alltså du har pratat om Take Miss Ober, och då pratar jag nästan lika gärna om nummer 13 Lil Ullav som gick en bra långspurt senast. Men nu pratar vi om två hästar som står tillägg på 1600, och då kan det ju bli besvärligt. Så den utav nummer 1 RK Countess, jag tror den tar ledningen, men det är Sven-Erik Palema har ju steppat upp lite grann på slutet.
Så Sven-Erik Osäta.
Sven-Erik Osäta, så den kan möjligtvis vara den som trycker sig förbi. Men jag tror att Viktor Roslöf kommer att leda väldigt länge. Så egentligen är det min chansidé i loppet. Det är nummer 1, RK Countess. Men alltså jag vet ju att 11 Take Me Sober och 13 Lilo Love är bättre, så pass mycket bättre så att de kan ta 20 meter. Även om det är besvärligt. Om de ska få lite spår på vägen också.
Sen finns det ju springspår tillägg, och sen så finns det springspår på tillägg, om vi säger så. Ja, när hästarna 6 och 7 finns i den främre volten, alltså det är springspår på start.
Ja.
Då blir det ju väldigt mycket svårare att liksom komma ner.
Jo, men det kan bli det.
Upplever jag i alla fall. För 13 Lilo Love. Samtidigt här, om Stefan Persson skulle nå dödens 900 kvar, så är det nog rätt så bra.
Ja,
för
precis.
Här kommer det vara väldigt många som vill gå ut i tredje spår, 800 kvar. Tror jag också.
Jag tror det blir roligt lopp att se i alla fall. Sen om man får med sig så mycket, det vet man ju inte.
Här är Hanske räffat, så har han sagt att de kommer från alla håll. Ja, för det kommer de nog göra.
Ja, du kan nog, men du ska inte referera det heller.
Nej, det hoppas jag inte.
Ja, nej.
För RK Counter som du drar fram.
Mm.
Aldrig vunnit på 23 starter.
Nej. Men den har steppat upp ordentligt på slutet.
Jo,
den hade ju spår ett senast, kan jag ju meddelar av de som inte läser programmet ordentligt. Den ledde i alla
finns
fall
de?
Och släppte till bra hästar. Och sen kommer Staro Leonardo och vinner loppet. Och jag menar, den hängde på bra och nästan gick fortast genom mål som fyra när den fick chansen där efter att ha släppt och smyget vid innerspåret på slutvarvet. Så jag var klart nöjd med RK Countess, även om jag inte säger att det är en jättebra häst som kommer att gå till V75 och vinna precis jättelätt. Så mycket känner jag inte för den, men jag tror ändå att detta är precis den uppgiften den ska kunna tåla.
Vet du vad?
Ja.
Eller det vet du. Det var första gången den sprang barfota runt om senast.
Ja, precis. Och då får vi nog se den barfota runt om den här gången också.
Det får vi. Ja. Och snackar vi samma fart som Star Leonardo till 50 gånger. Ja, jag köper det här mer och mer, Sören.
Ja.
Här kan vi alltså spikat oss ur knipan.
Det är en rolig chansning faktiskt.
Spelar man för pengar?
Ja, absolut.
Ja, då är ju Fenix Marasese och Kristiansson ett givet streck.
Nummer 8 där, ja.
Men vi kanske kör en banker, som man säger på norska. Ja. Vi går till lopp nummer 7. Ett utgångslopp till dam-SM där Jenny Brunzell kör rakt fram, svänger vänster i första kurvan och vinner med 2 Mysterious Lucifer, säger jag. Vad säger du?
Ja, jag håller med dig om att det är en ganska vettig chans. Sen får vi se om den står sig ordentligt den här klassen då, men det ska den ju göra.
Det här är ett bra lopp,
ja,
ska vi
men
säga.
Det måste det ju vara när det är uttagning till ett så pass lopp som kallas SM i alla fall i sin klass. Så att det, ja.
Ja, sen nu...
Laban Lager är ju också en sån där intressant häst.
Vad tycker du om det här loppet? Alltså damlopp?
Ja, men det är väl kul att de får chansen. Det jag egentligen gillar jag det.
Jag kan tycka det är synd att vi kör dem, för de får ju tävla på precis lika villkor. Att man ändå ska liksom... Ja, jag vet inte.
Ja, men en del av mig tycker då får ju i alla fall en tjej vinna ett SM. Det är ju kul. Om de ska vara med.
Men det kan de ju lika gärna göra i vilken disciplin som helst.
Ja, men jag menar, om du går ut till exempel i friidrott och ska starta 100 meter mot killar. Det går ju inte, det är ju ingen tjej som kan vinna.
Här har man ju inte samma fysiska förutsättningar.
Nej. Det vet vi ju inte om det är på det viset.
Men sätter du upp Sandra Eriksson bakom Francesco Sett i SM så vinner ju hon.
Ja, så kan det vara.
Ja, okej. Mysterious Lucifer säger jag.
Det säger jag också. Men jag garderar med nummer 10, Laban Lager, som jag tycker har en riktigt fin speed och han kommer bra till. Och jag tar väl även med den här nummer 3, El Vego Khalifa, som har matchat sig hårda gäng och hela tiden blivit 5, 6, 7. Så att den har blivit jämn och säker och den är bra inne i klassen, men den har ju inte vunnit på länge.
Det var ju lite av vinterns häst.
Ja, absolut.
Forsar ju fram. Muggens hästa gick ju fruktansvärt bra där. Mm.
Jag tror nog att det finns chanser också.
Dave Call Me Sixten är snabb och gör många bra lopp från ledningen. Mm. Bra utveckling på den i år också. Det, Feline Burger Heide, den pratade om sist.
Absolut.
Den gick
bra. Jag gillar ju den, och när den Henriette ska köra, så den får den rätt lopp nu till upploppet, så kan den komma med en fin speed.
Ja, nu
så
snackar vi om den är
outside,
liksom...
Outsider är den absolut i loppet.
Ja, 4% ska vi ha till.
Ja, men det var det jag räknade med. Fidus då, kanske man kan säga.
Laban Lager, som jag väl ändå satt in i sprinterfacket, och då kommer någon säga, kolla vad den sprang, avsluta fort på Jägers. När den sportar ner allihopa. Den är snabb också, ska vi säga. Däremot ska jag bara nämna en sidogrej. Den där Affair Day som slog Laban Lager från dödens.
Ja, precis, precis.
Jag tror folk inte riktigt fattar hur bra den där hästen är.
Nej.
Om man tittar noga på den insatsen, den är grym alltså. Med Oskar Idman. Kul. Kul lopp.
Det är ett roligt spellopp. Eller bra lopp.
SM. Och nu höjer vi svårighetsgraden lite grann. För nu mixar vi upp det ordentligt. Nu kommer det hästar från Norge, från Danmark, från Tyskland. Jag stod och valde lite här hur man skulle tänka. Landa ändå på 3 Game on Butcher som första häst och satte Flemings andra häst 11 Generalen DK som outsider, med någon slags tanke att den har inte vunnit så mycket lopp på slutet. Fast det har den, Generalen DK,
men har segrar i år.
Jag vet, men den har en sämre roll lite sådär. Om vi börjar med Flemings duo i racet. Sen är jag ju inte helt säker på om han är landsman, riktig bror, och tar Ken Ecke så på den bästa hästen, eller om man är en snapphanorna var ju med Danmark och för sig i Skåne där, eller om man låter Björn Goop köra andra fiolen. Och då börjar jag tänka på något sätt, vi kör inte Björn åt någon i Flemming i något derby för några år sedan? Var är den här hästen?
Jo, vänta lite här nu. Ja.
Eller var det Urberg? Skitsamma, du vet mycket om Flemming hästar.
Ja, jag försöker i alla fall. Ja. Och jag säger att på kapaciteten och generalen bättre än en Game on Butcher, men Game on Butcher är säkrare, den gör hela tiden bra lopp. Och jag vet att Flemming har varit klart nöjd med Game on Butcher på slutet och sagt att det blir gott för framtiden att han har blivit så stabil i sitt sätt.
Nu spelar vi inte på kapacitet.
Nej, men det gör vi väl. Jag spelar alltså på kapacitet.
Ja, vinstchans då?
Ja, precis.
Inte det viktigare?
Man får väga in det helt enkelt.
Ja.
Sen vilket man kallar det, om den man tror, alltså man tippar med, och man säger att han har bäst kapacitet, så kan man ju motivera det också.
Vad väger du då?
Jag säger att 11 före 3, och så tar jag med nummer 4 också, King of the Hill, som jag tycker är duktig och är inne i en bra form helt enkelt. Så de tre vill jag nog ha med på lappen.
Jag kommer ihåg när den där Capitano vann ett femmåningslopp på Valla för Björn.
Ja.
Alltså den stod igen 60. Det var 80 till vinnaren.
Ja.
Nu är det ju jag då, att man tittar för mycket på vissa insatser. Jag är ju en begränsad spelare. Men du är i alla fall modig och sätter en häst med spår 11 som första häst.
Ja, mycket på att jag får ju inga dåliga vibbar när Björn Goop ska köra den. Utan jag tror att detta är bra.
Mm. Det är dödens 1400 kvar av vinst.
Ja, hur den vinner, det avgör ju Björn helt enkelt. Men att den ska kunna vinna nästan hur den blir kört. Men den gäller att han inte kommer helgärdet på det.
Ja, det är... det är bara att få ta runt om på 5 Capitano. Sören pratar även om King on the Hill nummer 4. Vi har nämnt 3 Game on Butcher. Jagar man miljoner på V64. Om man då får med Kristiansson från spår 8 med Fenix Maracesi, och så tar man hem Findals Chargeur med Stefan Persson, och kommer också sträcka på 2%.
Då har du i alla fall fått med 2 skrällar på vägen.
Ja, för vi avslutar väl med omgångens säkraste spik.
Du menar Demon, antar jag?
Ja, 3 Demon som vann på V75 senast.
Ja, precis.
För gör man inte det så... Det är 2-6.
Stark rackare. Vann ju på 3 i juni. Det vann han på 3000 meter på Tingsryd. Nu är det en bana som är svår att värdera tiderna. Men den vann på 13-5 3000 meter. Så att det var bra.
Framförallt så tyckte jag att Mats E. Ljuse hade den i den så kallade handen. Alltså ja, att det absolut. Var kraftfullt intryck över mål när han vann V75 på Jägers. Så att det var gott gåendes. Slog då Bolle OSM som vann i lördags. Den var ju trea i loppet.
Och Rossi Galan tror jag.
Ja, och Rossi Galan som också följde upp med en seger. Så att det var nog ett rätt bra lopp.
Absolut.
Jeppson, bike.
Bra läge framförallt. Den ska ju inte kunna komma riktigt illa till i loppet. Ja, det är en bra chans för den.
Alltså känner jag Berg rätt någonstans. Mm. Så kommer Mustang Race starta nästa lördag också.
Ja, det kan
nog stämma. Nu gissar jag bara. Ja. Och han har ju kört med den nu 2 starter i rad. Mm. Så nu kanske han kör lite försiktigt. Annars är väl det hästen emot. För de andra är väl lite lagom bra.
En som är mer än lagom bra, det är nummer 4, Kampan SM. Som gör första starten i Jocke Löfgrens stall då.
Mycket bra. Och den efter Napoleon Bar. Ja. Det var väl även Corazon Bar.
Absolut.
Och var det någon som imponerade på mig i fredags så Corazon Bar som Marcus Waldmüller körde. Det var ju det där stökiga loppet där Salvatore Lungo bryter ut och Peppe sätter dit
och Jesus, tårna. Konstigt lopp,
och de pratar rätt så mycket med varandra. Det var ju
de blev stående i sista kurvan där.
Nej, det var inte det loppet.
Nej, så det var kanske
nej, det nu var tänka... efter. Det var ju ett lunchav som innehöll...
Okej, just det.
Du fick valuta för pengarna.
Ja.
Peppe sätter dig i tårna i alla fall. Så Salvatore Lungo byter ut spets mot döden.
Ja, just det. Så var det ju. Du har alldeles rätt.
Så skriker de till varandra. Jag tror knappast de pratar om pizzarecept. Om man säger så. Sen i loppet därefter så krokar Marcus Niklasson och Stefan Persson i något fruktansvärt. Man kan ju kroka i och så får man loss. Liksom. Men här satt verkligen vagnarna fast. Var det en tur att det gick så bra som det gick. Att ingen kusk blev rammad och bakom varande ekipage. Det var ju lite roligt i loppet. Jag ser ju inte det här. Utan jag tittar ju på Allan Sonett. Och så springer ju hästarna i 15 fart. Det var väl 2-6 och sådär. Och helt plötsligt, så, alltså, han lämnar ju dem med 100 meter.
Ja, det gjorde
det. Och jag tänkte, vad är det här för speedresurser? Det här är ju Bold Eagle liksom, i elitloppförsöket. Ja. Vad är det som händer? Så jag vill gå upp i falskt och kolla på Allan Sonett innan jag fattar att hela fältet är liksom bara
trängt varandra
och blockerat av ett schackblad av hästarna framför. Okej, nog om det. Du garderar, om man garderar med Company SM.
Jag tycker att det är en bra spik, men garderar jag så tar jag nog med både Bergarns Mustang Racer och Company SM. Då kommer de med på lappen också, så kanske jag har den där känslan att Stensson kan vara bra precis när som helst. Så att det kan ju vara en outsider-tänk på den också. Det är möjligtvis att det blir 4 hästar på en garderingslapp.
Mm. Finns ju... Man ska ju inte måla upp allting som sagor, för det är ju inte så.
Nej.
Men Tyler Mifsud har ju haft ett rent helvete skulle jag vilja säga, med språkförbistringar, med domstolsbeslut. Han visste inte riktigt vad han skulle göra. Det mynnade ut i ett djurförbud. Han fick ju inte ens ha en katt.
Det får man kanske inte då.
Nej, du får inte ha ett djur. Nu, jag tror inte han hade en katt, men det har varit extra tragiskt om man avlivar sin katt. Och sen så blev det upphävt 2 dagar senare när katten låg där, 6 feet under. Om det här är en häst, vilket vi ändå tror.
Alltså Company SM är en fin häst.
Ja, då vet Löfgren det. Det här kan nog vara en klapp på axeln styrning till Tyler.
Ja,
att den här skulle Jocke tagit själv om det inte varit de här omständigheterna med Tyler och det här djurförbudet han fick efter att ha drivit den här fel. Det ska vi säga att han gjorde fel och fick ett straff för det, men det ska också vara ett straff som är i proportion till brottet.
Precis.
Då ska man inte få djurförbud för en sån händelse. Så det finns ju liksom ett sagoslut här med att komponessen vinner. Det kan vi säga, att den tanken slår mig.
Ja, jag förstår.
Ja, sen går vi till dagens höjdpunkt. Utan tvivel. Jag blev faktiskt lite glad när jag såg det P21-loppet. För det här har vissa regler som man ska följa. Det är ju till exempel aldrig spela en proffstränad häst som kommer tillbaka i P21-lopp. att de liksom inte lyckas vända upp där. Då kan man ju stryka ett streck över några, tycker jag. Och jag har faktiskt delat ut körorder redan när anmälningslistan kom.
Du menar att Christian Persson, antar jag?
Nej.
Och du har, nu har du...
Jag sa till Anders Svanstedt, kör bara framåt. Aha. Så fort du kan hela tiden med Digital House. Så är den stark. Och nu kan folk garva, men den vann lunchshop till 33 gånger på Halmstad.
Ja.
Den kommer inte kunna använda springspåret. Alltså
det är ju ingen Leif Berggren start i alla fall för de som var med på 70-talet.
Och den hoppade när André körde för att André liksom behövde ta ner den lite i banan och sådär. Och det där är det ju inte som bäst. Men ska man se det här som ett oddsmäktigt lopp. Ja, då är det Christian Perssons häst som ändå, jag tycker man får ge chansen. Jag gjort två starter i Christian, mött helt andra hästar än vad mötte nu. Eller så är det ju Klangen. Anders Törnqvist debuterar också IMG, som har gjort ett Montekvarlopp i hans regi. Han står ju på Listaskogen, så det är han som äger resten ihop med Listaskogens stuteri. Så att de känner nog till den bra nu. 12-8-4 säger jag. Du säger?
Sjuan är klar vinnare för mig.
Mm.
Så att jag tycker den, att den hamnar i en sån här klass. Den borde ha minst 3 V17-starter i sin formrad, men den har inte fungerat. Men nu kommer den i ny regi och det kan vara riktigt kul faktiskt. Jag tror att det är en bra häst. Jag säger tror. Jag tycker jag kan basera det på bra prestationer när den dök upp i Sverige första gången. Men här hände ju ingenting. Så, och nu har den ju då dykt upp i ny regi. Det är ju för mig rätt så intressant.
Mm. Den stod ju i under 10 gånger på V75. Ja, när vi äger så i vintras. Ska vi säga... Redford, dock kommer den från Jocke Lövgren. Det är högsta hyllan vad det gäller travtränneri.
Ja.
Fint skick på hästarna, svåra att förbättra eller få till överhuvudtaget. Men jag hör vad du säger.
Ja.
Är vi nöjda så?
Ja, rätt så. Det är lite gissningsbetonat, men det måste man göra om man inte har det där riktiga feeling. Eller sett dem där sista.
Det är ju springspår på den, ska vi säga också. Och André körde Digital House senast. Han vet ju om hur snabb den är där.
Det är icke-snabb, menar du? Icke-snabb.
Ja, precis, men det är också en styrka.
Absolut, snabbhet. Och veta det,
ja. De är ju snabba. Digital House är ju snabbare än mig och dig, kan man säga.
Jo, men en människa har ju chanslös med även mot en dålig häst.
Men det är en subjektiv bedömning.
Japp.
Om en häst är snabb eller inte. Och det är klart han kommer prova direkt. När det bara är en häst på start som har gjort 32 start och aldrig segrat, även om Stefan Persson och Lova Lindbäck vill ändra detta.
Ja.
Det börjar vrölsvårt och sen så blir det lite lättare. Men avslutningsvis då, du ska ju nämna tre vinnare här. Jag är helt säker på att du kommer säga G-mon i lopp 9.
Ja, absolut, det kommer jag göra.
Vilka mer går du på?
Jag säger nummer 3, Muscle Crown också i lopp 3 då, Muscle Crown. Och så, jag chansar väl lite grann på att den där i sjätte loppet, nummer 1 RK Countess, den vill jag gärna förmedla till folk att jag tror på efter att ha sett den i en bra, med en bra prestation senast. Och du säger ju också att det bara fotar runt om även nu. Det var också intressant, så att de inte drar tillbaka den balansen.
Nej, men då, vi går på det här i alla fall.
Ja,
spik på G-mon och spik på Erko Countess.
Ja, det är kul. Det är väldigt, väldigt roligt.
På V64. Ja. Där hade man ju hoppats, så hade det funkat lite mer förr i tiden när vi har satt sport visa V5-genomgången, du vet, efteråt sådär.
Okay.
Att den här hästen kunde stannat någonstans. Man kunde liksom, ja men så var det ju för. Du såg det här, du tog med dig det här. Alla visste inte om det. Nej. Det finns ju inte en chans på världskartan att Matteus inte vet det här och kommer liksom hotta upp en häst. Vi hade ju ett jättetydligt exempel på Wilhelm Pals 4-åriga sto som vann från spår 12.
Ja, precis. Och den var faktiskt jättebra i den starten.
Slave to någonting.
Ja,
Och där var ju alltså, hästen var andrahandsfavorit på Toton. Startade ju lopp nummer 9. Var ju sträckat till 6% på V86. Och då var det att Matteus hade haft den här som snackades hela tävlingsdagen.
Absolut.
Lyft upp några procent på V86. Men ju mer han pratar om det nära inpå, ju mer folk spelar vinnare. Han är mäktig.
Ja, men det är kul med sådana där entusiaster.
Så vi mässar Matteus nu och ber han mörka Erko Countess. Så att...
Nej, gör inte det, för då blir det alldeles galet.
Nu blir Sverige nervös här.
Nej, inte nervös. Jag är inte den minsta nervös. Men jag tycker att det är inget bra ord helt enkelt, mörka.
Har du någon sån där story att dra på? Du har ändå varit med så länge, sa du.
Ja,
du måste väl haft någon sån där en tränare nästan sticker till i en 500 när du hade klockat. Säg nu inte vad du såg.
Ja, Arne Holmström var ju väldigt duktig på detta.
Berätta.
Ja, men han såg ju alltid rätt.
Vem var Arne Holmström till att börja med?
Det var en av de bästa tränarna på 70-talet.
Mm.
Han kom från Bergsåker via Axvalla och så till Åby och blev Åby-tränare. Alltså det roligaste han har sagt till mig, det var ju en gång att då sa han, jag har ju hela tiden mitt kylskåp fyllt av läskedryck där uppe. Om du blir törstig någon gång på dagen så behöver du inte gå och köpa, utan gå upp där och ta. Du får gå in på mitt stall. Mitt stall när du vill och gå till det här kylskåpet och ta en läskedryck. Och så skriver du väldigt bra om rulle R hela tiden, sa han. För att jag vill gärna att det kommer fram positiva snack om den hästen.
Så han
hade tvärtom egentligen.
Tvärtom?
Ja, han ville att jag skulle
hylla hans hästar för en Coca-Cola.
Ja, precis. Han sa att skriv gärna väldigt bra om den hästen. Och så är det detta jag kan bidra med då. Om du blir törstig någon gång, om det blir varmt väder och du kanske inte får tag i någon, stå i kö för att köpa en läskedryck, går du upp på mitt stallfik istället.
Det är ju preskriberat det här.
Ja, men det är klart att det är.
Men gjorde du det? Tog du drickan och hyllade rullar du fast den inte var så bra?
Nej, jag gick nog inte på detta riktigt. Men vi var ju vänner ändå, så det spelar ju liksom ingen roll. Ja.
Jag tänkte mig att det kom en tränare liksom med en bunt med 500 lappar och var det en sockerdricka i belöning istället.
Ja, precis.
Ja, nog på om detta. Ja. För 253 gången säger jag tack för att ni har lyssnat på Travkött. Det är alltid kul att prata trav med Sören.
Ja, det är kul att prata trav med dig också.
Och det är väldigt kul att ni lyssnar och följer våra tävlingar på Åby den 21 september.
Ja.
Det är supertorsdag. Det är 400 pers bokat i restaurang Pegasus. Det går bara uppåt.
Så pass skapligt,
så boka din plats nu och kom och lyssna på oss och ha en riktig helkväll på Åbytravet. Vi hörs! Hej då!